Välkommen till framgångspodden, mina framgångsvänner. Hoppas ni mår bra, vi närmar ju oss sommaren. Sommar och sol och vi har korta kjol. Markoolio, ja, vi närmar oss sommaren, inte hur ärligt som helst. Det har varit hur varmt som helst. Alltså, jag har kompisar som bor i Spanien som har det kallare än vad vi har. Tänk om det blir så att det börjar komma en massa spanjorer hit på liksom chartersemester i Sverige. Det är ju fantastiskt att alla börjar åka till Sverige för att gå på charter på sommaren. Det är ju magiskt. Vi måste bara få hit lite palmer och sådana grejer också. Det är ju nämligen så här också att jag tror ju på karma. Och jag har ett jättegrymt erbjudande till er. Det är nämligen så att jag kommer ge er direkt biljett till himlen om ni mot förmodan någon gång tyvärr skulle dö. För det är så här, man tror på karma. Och det är så att det man ger får man tillbaka. Så om det är så att ni gillar framgångspodden så kan ni gå in och lägga upp den på er Instastory eller Instagram. Och bara tagga, fan, framgångspodden är grym. Lägg upp det på Instastory, tagga mig. Så kommer jag också ge till erbjudanden, alltså 2 för 1. Jag kommer följa er på Instagram också. Och sen kommer ni få en direkt biljett till himlen för att ni har varit så snälla och verkligen visat att ni uppskattar. Det är någonting som jag lägger extremt mycket tid på. Så att vill du till himlen, snabb biljett, lägg upp det på Instastory, tagga mig. Alexander Paleros heter jag på Instagram. Det här avsnittet presenteras ju i samarbete med Lexus. Och vi har ett nytt avsnitt ute nu av framgångsbilen. Det åker runt den här Lexusen med Babba Rivera och en svinsnygg Lexus sportbil. Den är hur grym som helst. Och den finns på min YouTube-kanal, så det är bara att surfa in på Alexander Paleros. Och den har faktiskt blivit riktigt bra. YouTube-kanalen har blivit grym. Vi har lagt massor av tid på det, så där får du tips och råd och ser väldigt häftiga grejer. Jag har en skithäftig fotograf Felix som följer med mig lite överallt och tar upp bra och spännande och roliga och konstiga saker som jag gör. Så jag börjar vlogga ganska mycket också. Så att där ser ni backstage på alla intervjuerna. Och ni får supergärna prenumerera på kanalen så får ni direkt när nya häftiga grejer kommer. Jag kommer satsa mycket på den. Så det var Alexander Paleros på YouTube. Och en sak jag gjorde då för ett litet tag sedan, att jag provkörde nya LS. Och det är den senaste Lexusen med den senaste teknologin. Och det var helt stört. Den hade alltså massage i baksätena. Det kändes som att man så här tänker en så här business class biljett på flyget där de här sätena åker uppåt och man kan typ ligga där bakom i massage i en bil, helt overkligt. Så har en grym ljudanläggning också från Mark Levinson. Och jag kan säga så här, det här är en riktig så här direktörspremiumbil och faktiskt nog den absolut lyxigaste som jag någonsin har åkt, men också långt ifrån den dyraste. Ja, Lexus har, de har bra bilar och man får jättemycket för pengarna och de har alla olika prisklasser. Och jag tycker också känns lite mer personligt med Lexus. Så man har liksom en bil som inte alla andra har. Så att stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Paleros.
Ja, för ett litet tag sedan så var jag över i USA för att podda med stengrymma Babba Rivera. Vi spelar in på hennes kontor i New York, så ljudkvaliteten är bra men inte på samma höga nivå som när vi kör i den här vakuumljudisolerade studion. Så hoppas ni har överseende för det. Men hon är verkligen en stengrym tjej som har gjort en helt sjuk kometkarriär. Och nu är hon entreprenör och driver eget. Men hon började med en glasögonkarriär kan man säga. Och sen satte hon Uber på kartan i Sverige. Till att sen faktiskt också få ett av de främsta priserna i världen. Alltså hon blev alltså listad 30 under 30 på den här Forbes-listan. Som en av de mest framgångsrika personerna. Alltså vilket är jätteunikt och super, super häftigt. Alltså vilken grym tjej. Hur grym är inte hon? Jo, vi går också in på oräddhet och nycklarna för att göra en monsterkarriär. Vi pratar om hela den här Uber-historien som är verkligen hur spännande som helst. Och verkligen alltså, går in på det här med oräddhet och hur det har speglat hela hennes karriär och hur viktigt det har varit. Vi går in på PR och marketing, kraften av att nätverka rätt. Hur hon använder sig av win-win-metoden för att lyckas. Nej, men nu, kära lyssnare, vi har ingen mer tid att förlora. Nu hoppar vi in i avsnittet med Babba Rivera.
Welcome, ladies and gentlemen, let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros.
Välkommen till mig själv, tänkte jag nästan säga, för att jag är hos dig. Välkommen ingen mindre än Baba Canales till Framgångspodden.
Tack!
Gud, vad roligt att jag fick komma över till dig.
Ja, men vad kul att du är i New York.
Ja, jätteroligt. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag landade från LA igår morse, så jag är lite så här, vet inte riktigt vad klockan är. Men.
Ja, alltså jag såg på din Instagram innan jag kom hit. Jag tror jag kollade på den i morse. Och sen var det någon så här utlagt för någon dag sedan att du var i LA.
Ja.
Jag bara, hon kanske helt har missat det här. Eller så är det jag som har missat vilken stad vi ska vara i.
Nej, det är lite mycket resande just nu. Jag åker tillbaka till LA på söndag faktiskt. Men så får det vara en period.
Hur lång tid tar det att resa till LA?
Alltså det är ganska långt. Det tar ju 6 timmar. Man glömmer bort det. Det är som att åka till Sverige nästan. Det tar 7 timmar till Stockholm härifrån. Och 6 timmar till LA.
Ja, men berätta lite grann. Hur ser en dag eller ett liv ut här i New York? Jag antar att du vaknar upp tidigt på morgonen. Din klocka ringer. Du går till jobbet. Du kommer hem till din kära man. Ni lagar middag ihop. Och sen ska du lägga så vaknar du upp samma dag igen.
Ja, exakt så ser varje dag ut. Nej, inte riktigt tyvärr. Nej, det är inte jättemycket rutiner. Tyvärr, vilket det är liksom ett pris man får betala kanske. Men jag tycker det är väldigt roligt med variation. Så mina dagar här är ju superintensiva måndag till fredag. Jag brukar säga att jag lever ett så intensivt liv måndag till fredag. Sen på helgen så bara liksom, gör jag ingenting. Tycker om att typ hajka, ta promenader. Och inte ha några planer, inget schema. Man får inte ha planer med mig på helgen.
Inga planer på helgen?
Nej.
Och du går inte till kyrkan heller?
Nej, ingen kyrka. Det är liksom träning på helgen. Då lagar jag mat hemma också, vilket är mysigt. Äter en lång frukost. För på vardagarna blir det ganska mycket. Det blir ganska tidiga morgnar.
När går du upp då?
Jag går väl upp i kanske 7:30. Och antingen så försöker jag få in ett träningspass 7 eller så har jag ofta ett möte som börjar liksom vid 8. Och ibland har jag telefonmöten med Sverige och då är det från 7 och framåt. Det blir ganska intensiva dagar. Ja, de fylls upp med möten ganska fort. Sen försöker jag vara så mycket som möjligt på kontoret. Tycker det är jättekul att vara här och tycker det är superkul att sitta med teamet. Och eftersom jag reser så mycket så är det väl extra roligt att vara på kontoret. Det blir lite så att man längtar efter de här grejerna som kanske är mer vardag. Att bara sitta på kontoret vid sin dator eller äta mat hemma.
Om vi skulle kunna hoppa in på Uber då. Hur blev det så att du kom in på Uber?
Ja, alltså super random höll jag på att säga. Jag visste inte vad Uber var när de hörde av sig till mig. Så att jag satt i Stockholm, höll jag på att säga. Jag hade precis flyttat hem från Berlin. Just det, så var det. Jag flyttade hem från Berlin.
Hur gammal var du här?
22. Och började nätverka. Jag tog tag i många av mina Stockholmskontakter och började liksom gå runt. Det kändes nästan som att jag var på turné och bara pratade om den här byrån jag skulle starta, som skulle vara en sån datadriven approach till PR och sociala medier.
Men det är så coolt att du gör det också vid bara 22 så här.
Nu
gör det här.
Jag tror inte riktigt jag vet vad jag pratade om, men jag hade en idé i alla fall. Jag kom in på det här med datadriven marknadsföring när jag var på Makita, för jag gjorde deras digitala strategi. Det är typiskt en grej som egentligen är ett helt superstort projekt. Men på den tiden så förstod inte företagsledare hur viktigt det digitala var. Så det var något sånt som praktikanten fick göra. Ja, men du kan väl göra vår liksom, blogg, social media och liksom digitala strategi. Så sitta och lek med det nu. Men det var ju en fantastisk tillgång för mig. För att efter att jag gjorde det och sociala medier verkligen slog igenom, så kom jag hem till Sverige och hade det i bagaget. Och kände mig då extremt självsäker i ämnet. Så jag började träffa massa företagsledare och varumärken. Och i samband med det så tror jag att jag fick lite av ett namn. Eller ett namn det kanske säger. Nej, det fick jag verkligen inte. Men jag började positionera mig som någon som i alla fall var intresserad av datadriven marknadsföring.
Ja, men en guru.
En guru var det.
En guru? En legend?
Nej, absolut inte guru eller
King
legend.
Kong?
Man ska ju ha dig som PM-manager. Jag hör ju det här direkt. Nej, men jag höll ju på där och snackade lite datadriven marknadsföring. Så då när Uber hade sin international launcher, som de kallades, när de skickade iväg henne till Stockholm för att reka marknaden och hitta potentiella medarbetare för ett lokalt team, så fick hon mitt namn från typ tre olika håll. Och kände väl, hon hittade mig på LinkedIn och jag hade inte ens uppdaterat min LinkedIn. Jag tror inte att jag hade liksom någonting mer än mitt namn. Så hon bara, men gud, vem är den här tjejen? Men eftersom hon hade fått tre rekommendationer så var hon så här, men okej. Okay, jag får väl åtminstone ta en kaffe med henne. Så då mailade hon mig. Och det roliga var att Uber i USA var ju ganska stort då. Så hon mailade mig lite sådär som att jag ska veta vad Uber är. Och jag googlar Uber när jag får mejlet och fattar ingenting. Det är så en stor Lincoln Town Car på en hemsida. Det är en stor röd knapp som säger signa upp nu. Ja. Och frågade då min nuvarande man, dåvarande pojkvän. Vad du, Kalle, vet du vad Uber är? Och Kalle hade precis, han var i startup-scenen, så jag tänkte han kanske lite bättre koll. Och då var han så här, Uber, alltså Uber-appen med så här Black Car Service. Jag bara, ja, det verkar så, för de har en stor bil på hemsidan. Han bara, ja, men det är ju skitstort i USA och jag såg deras vd prata på Le Web i Paris. Och jag bara, ha, han bara, vadå då? Jag bara, nej, men de har mejlat mig och frågat om jag vill ses angående och lansera det i Sverige. Han bara, jaha, nej, men då tror jag inte att det är dem. tack för den.
Har han mejlat dig? Ja, då är det inte dem.
Nej, garanterat inte dem. I efterhand så vill Kalle gärna hävda att han menade att han inte trodde att de ville lansera i Sverige. Men jag tror faktiskt han kände, varför skulle de mejla den här 22-åringen?
Varför mejlar ni inte mig för? Ja. Vidarebefordra det till mig.
Exakt. Jag är vit man som kan IT. Nej, men så den vägen så tog jag ett möte med dem och jag var egentligen inte så intresserad för att jag skulle ju starta den här fantastiska byrån som jag gick runt och pratade om. Så när jag tog det här mötet så tänkte jag främst att det här kanske kunde bli en potentiell kund. Så jag gick in där med min liksom säljhatt på. Och innan jag ens hann säga ett ord så började de babbla om Uber, visionen, varför de hade joinat företaget och liksom hur exalterade de var över den här resan. Och jag bara satt där med så här superstora ögon. Det var verkligen, du vet, som när man är på en dejt och man bara, men gud, jag typ älskar den här personen redan. Så kände jag i min första intervju med Uber.
Så kul ju.
Ja, men alltså verkligen, det är svårt att förklara för jag har inte upplevt det sen dess. Det var verkligen, jag kände väl så när jag träffade Kalle, men annars så har jag liksom inte haft den känslan. Och ja, så den här byrån jag pratade om, den kändes totalt ointressant. Jag kunde bara tänka på, okej, hur ska jag få det här jobbet? Hur ska de förstå, eller hur ska jag få dem att förstå att jag kanske är ett wildcard, men jag kommer att jobba tre gånger hårdare än någon annan.
Exakt. Jag är ett wildcard, men the best card.
Exakt.
The best card i kortleken. Okej, okay, spännande. Och du fick jobbet, du började jobba där. Hur var dagarna där?
Helt sinnessjukt intensiva. Alltså, när jag tänker tillbaka så är det bara en grå dimma. Jag vet liksom inte, jag gjorde absolut ingenting annat. Jag åt alla mål på kontoret. Jag och Martin som var, ja, han var med från början liksom. Han var på chaufförsidan och jag var på kundsidan. Vi två hängde 24/7. Han följde till och med på mina liksom resor med Kalle och kom hem till oss på helgen så vi kunde fortsätta jobba. Det var liksom, det var jobb 24/7. Men det sjukaste är att det kändes inte så. Det är efterhand som jag inser att, men gud, så där kan man ju inte hålla på. Men just då tyckte jag bara det var så roligt. Och det var ju också en period i mitt liv då jag faktiskt inte hade riktigt erfarenheten för den tjänsten egentligen, om man ska vara rent krass.
Du var ju 22 år, bra självförtroende, ja, lanserade liksom i hela Sverige.
Ja, men liksom på pappret så hade jag ju inte, jag var inte kvalificerad rent krasst, men då liksom kompenserade jag det med att bara jobba jäkligt hårt, lärde mig sjukt fort. Jag la ner med alla mina privata hobbies och bara liksom började lära mig SQL på fritiden och liksom bara Uber.
Men jag läste också att du hade I vissa fall så typ struntar du dina vänner totalt och du kunde komma in till någon födelsedagsfest och plocka upp din dator och sitta och jobba på typ en födelsedagsfest.
Ja. Ja,
det var en sån bubbla. Det var bara
ja, men det fanns liksom
allt inget annat. Ja. Kör.
Men Uber är ju 24/7. Alltså det är en tjänst som rent krasst är igång 24/7. Det har ju inget öppet tid då. Så när man då är två personer som kör det i ett land och det är 24/7. Alltså, vad ska vi göra? Om det är en bilolycka, om någon har tappat telefonen, om någon chaufför har haft en aggressiv kund. Alltså, det är ju saker som händer hela tiden. Det är ju trafik. Alltså, det är verkligen på liv eller död faktiskt. Alltså, nu är vi inte läkare heller, men på den tiden så hade inte Uber den infrastrukturen som finns idag, där det finns supportcenter och sådana grejer. Det var ju vi som satt på Twitter, det var vi som satt på supporten, det var vi som satt och gjorde samarbeten, marknadskampanjer. Det var för mycket egentligen. Men väldigt entreprenöriellt. Jag tänker tillbaka på den tiden som liksom bästa skolan i entreprenörskap.
Var du nära att bli utbränd någonting?
Ja, ja, absolut. Alltså, jag hade ett riktigt wake-up call typ 1,5 år in eller sånt där. Och då...
När du var 23,5?
Ja, då. Jag bara, I'm ready to retire. Nej, det var... Men att, du vet, när man är 22 eller 23, än idag för många tror jag, så att vara utbränd, det är liksom, det är inte något man går inte och tänker på. Eller man gjorde inte det då i alla fall, inte jag. Jag tänkte så här, folk som var utbrända var, men gud, stressad så mycket då. Nej, men liksom, jag hade så lite information om det. Jag kände mig extremt obildad i efterhand över hur jag liksom tänkte på utbrändhet. Men jag inser nu i efterhand att jag var ju verkligen nära att gå in i väggen där 1,5 år in i jobbet. Och en liksom personlig grej hände och det gjorde att jag var tvungen att ta ledigt från jobbet i typ 3 veckor. Vilket ju inte ens är så länge, men 3 veckor på Uber var ju 3 år. Liksom. Så att då fick jag så himla mycket distans till allting och kände att nej, jag vill inte göra det här igen och igen och igen och igen. Och gick in till min chef och sa att jag har inte det i mig liksom att fortsätta och bara liksom repetera det här. Men jag älskar Uber, jag vill vara kvar på bolaget. Jag har så mycket att bidra med. Och alla marknader drar i oss för att de vill veta vad vi gör i Sverige. Jag tror att jag borde flytta till USA. Så jag tror att jag borde ha en specialiserad roll som är liksom fokuserad på branding och partnerships. Och sen så det var ju liksom inte riktigt superenkelt att få igenom det där, men på fast forward så fick jag liksom vara med och designa min egna roll. Vi inledde en visumprocess som tog 6 månader och sen hade jag mitt visum och mitt jobb i New York. Jag flyttade dit, eller hit är det ju. Det är här vi är. Och det var då jag fick work-life balance, ironiskt nog, i New York där alla jobbar ihjäl sig. Det var liksom, för mig tror jag att det blev viktigt att bara komma ifrån min... bara liksom ha en ny start. Och sen så var det faktiskt extremt skönt att flytta till New York när jag inte kände någon. För jag hade ingen social press. Det var inga lanseringsevent, det var inga kompisars födelsedagar, det var inga familjemedlemmar som behövde det ena med det tredje. Vilket jag egentligen idag saknar. Jag älskar att vara nära vänner och familj. Men just då behövde jag bara ha liksom lite space och lite lugn och ro.
Du fick ju också en grym utmärkelse här. Forbes 30 under 30.
Mm.
Vad gjorde att du fick den?
Alltså, bra fråga du. Jag var lika chockad som alla andra när den kom. Jag fick reda på att jag var med i listan av att kompisar började ringa och skicka sms och bara, oh my god, congratulations babe. Och jag bara, jag är i ett jobbmöte, är det viktigt eller? Och hon bara, ja, du är på Forbes-listan. Visste du inte det? Jag bara, nej, helt sjukt. Jag ska säga så här, jag är ganska prestigelös med de grejerna. Jag tycker att listor och sånt, det är ofta samma personer som är på listorna om och om igen. Det är liksom samma namn som cirkulerar. Men Forbes-listan är faktiskt, har en speciell plats i mitt hjärta. Det är en lista som jag faktiskt har följt själv väldigt, väldigt länge. Och av den anledningen så har jag aldrig ens tänkt att jag skulle hamna där. För att det har ju varit en sån grej man bara följer på avstånd. Så det kändes supersurrealistiskt och jätteglad för det. Verkligen. Alltså genuint chockad, glad och rörd.
Och där var det också flera som hade nominerat dig. Och någon som, var det någon du var ovän med eller något också som hade gjort det?
Nej, jag fick höra sen i efterhand att det är en tjej som är lite så här it girl här i New York. Som hon har varit på listan själv innan. Och hon hade då till en nominerat mig efter att vi hade bråkat i telefon. Och då
du måste bråka väldigt snällt.
Ja, exakt. Nej, men vi höll på att göra en deal med henne på Uber och jag tyckte hon var så jobbig att deala med till slut. Och det blev så här, jag tycker det är jätteroligt att göra samarbeten, men igen, det måste vara en win-win. Och om det inte är en win-win, ja, men då är det ingen match. Då, du vet vad, vi slösar inte varandras tid här. Så jag sa det till henne i telefon när jag tyckte att hon gick för långt. Jag bara, men vet du vad, du har redan liksom crossed your limits. Liksom, det här kommer inte röra sig mer i den här i den här directionen, och om det inte funkar för dig så är det helt okej. Okay. Det här ska vara ett liksom genuint partnerskap som är lika intressant för dig som för oss. Just nu verkar det som att det inte är så intressant för dig, så då kanske vi bara inte ska göra det. Men jag har inte mer tid att lägga på det här tyvärr. Och hon bara blir helt tyst och bara, you're such a badass! Och jag bara, okej. Okay. Hon bara, okej, okay, whatever, let's do it. Och så liksom fick vi dealen och hända då. Och det var liksom, jag vet inte, det var ju liksom ett väldigt hetsigt telefonsamtal. Alla på kontoret bara, gud, vem pratar babba med just nu? Det är liksom extremt hetsigt det här. Och efter det så gick hon till sin dator och satte sig ner och skrev en rekommendation till Forbes utan att berätta för mig. För hon bara tyckte att jag var such a firecracker, som hon sa det. Väldigt roligt.
Ja, du verkar vara sjukt duktig på att nätverka, och att det är en jättestor del av din framgång. Kan du berätta lite vad nätverkande är och hur man blir bra på det och vad man ska göra?
Alltså jag har nog inte helt traditionell inställning till nätverk. Jag springer aldrig runt med business cards, jag går inte på nätverksevent. Jag är inte den som står i kö efter att någon har pratat på scen för att säga hej och liksom försöka utbyta kontakt. Utan jag är väldigt närvarande med mina peers. Det skulle jag säga är min liksom, strategi för nätverk. Är att hitta personer som du har ett sunt utbyte med. Personer som inte du behöver jaga, och där det inte är kanske en jättetydlig maktobalans. Utan snarare personer som är jätteduktiga på en grej och du är duktig på något annat, och så har ni ett utbyte. Jag tycker det är superroligt att hjälpa folk. Det låter klyschigt, men jag har insett det nu, speciellt nu när jag driver min egna byrå. Att jag verkligen drivs av att få folk att leva upp sin fulla potential. Jag gör verkligen det. Jag tycker det är så kul att connecta en person med någon annan, eller sätta ihop ett varumärke med ett annat. Jag älskar att vara liksom spindeln i nätet och sätta ihop människor. Och älska människor. Så att jag tror att det är en stor del i nätverket. Att man är genuin och det är ett utbyte. Det är inte jag som är här ute efter att klättra upp i karriärstegen själv. Utan jag vill att vi klättrar tillsammans. Liksom, vi ska växa ihop.
Now it's time for Tre Sista Frågor. Ja, men nu kommer vi in på de tre sista frågorna, och då tänkte jag att du ska få ge ett tips till en 20-åring och en 30-åring. Mm. Och då börjar vi med en 20-åring. Vad ska man ge till de här superhungriga, drivna personerna som har fortfarande bara vill ut i livet, inte riktigt vet vad de vill göra, men de vill göra det de vill väldigt, väldigt bra och lyckas med det?
Mm. Jag tycker det handlar, när man är 20 så handlar det ju verkligen om att börja prata om det du vill göra. Det finns inget bättre än människor som kommer och har en så här ganska klar idé om vad de vill syssla med. Det är så mycket lättare att hjälpa dem då. Så du vet, måla upp så här, men vad är det, vill du liksom jobba kreativt, eller vill du jobba analytiskt, eller vad är det liksom du ser framför dig, vilka ser du upp till? Och börja prata om det med människor och kolla runt omkring dig. Du har massa peers i din omgivning som känner någon som känner någon. Så formulera vad du vill och nätverka, men bli inte överväldigad av att du måste nätverka med liksom toppen av isberget, utan se dig omkring. Du har massa folk runt omkring dig som säkert kan hjälpa dig och introducera dig till andra. Mm. För en 30-åring, då tror jag det handlar mer om att många av mina vänner som är runt 30 och liksom, det tycker jag ofta att det handlar om att men man känner att man har stannat av i karriären eller man har inte fått den där befordran man har hoppats på eller man vet inte om man är på rätt bana och så vidare. Och där tror jag att det handlar om att se sitt värde och våga fråga. Fråga din chef, liksom, vart är jag på väg här? Eller det här är det jag vill. Finns det en väg framåt här? Och om inte, börja se dig omkring. Och, alltså, verkligen så här, ta upp lön. Ja, men ta upp, alla de grejerna som du går runt och är lite missnöjd med. Liksom, ta upp det. Du är 30, du är erfaren nu. You earned it. Liksom.
Om du skulle få ge ett tips då för att lyckas ännu bättre i sin karriär, vad hade det varit?
Emotionell intelligens.
Berätta vad emotionell intelligens är för någonting. Och hur man ska utmana sig själv. Har du någon utmaning du skulle vilja ge alla så att de tränar upp sin emotionella intelligens?
Det finns faktiskt en bok som jag läste som hjälpte mig jättemycket som heter Emotional Intelligence 2.0. Så emotionell intelligens 2.0. Den boken börjar med ett test som man gör. Och då får man liksom ett slags betyg och en idé om vilka grejer man ska jobba på. Och sen så jobbar man på de grejerna samtidigt som man läser boken. Och sen så gör man testet igen.
Är det svårt test eller? Eller alltså är det test? Du kan inte berätta om det. Man måste...
Ja, alltså det... Ja,
men... Det är massa frågor och grejer och sådär. Det går inte bara att säga så här, gör det här liksom.
Nej, precis. Utan det är, man borde göra det. För att man vill lära känna sig själv. Man inser då vilka delar av emotionell intelligens som man är bra på. Och vilka man inte är så bra på.
Grymt. Vi gör så här, vi länkar den här boken också i nyhetsbrevet. Så att då får ni allting där. Och det hittar ni på framgangspodden.se. Ja, nej men du, superspännande att vara här och jättekul att få höra mycket av din historia. Den är så jäkla inspirerande.
Ja, men tack.
Hur kändes det själv?
Ja, men jättekul. Det finns ju så mycket man kan prata om. Så
men att det... otroligt mycket. Ja. Det finns hur mycket som helst. Jag får komma tillbaka någon mer gång.
Ja, exakt. Babba del 2. Ja,
verkligen. Men du, stort tack, Babba, att du tog dig tid och gästade.
Superkul. Tack så mycket. Framgangspodden with Alexander
Prelaros. Välkommen till framgångstips och Mapper och Pärlor som presenteras av Collector Bank. Hur står det till med dig idag, Lena?
Ja, men det är faktiskt nästan toppenbra. Alltså jag blev lite besviken när solen försvann. Jag har vant mig vid 27 grader och sol varje dag.
Du är så bortskämd.
Jag är så bortskämd. Och så snabbt man tar till sig det här nya vädret. Varmast i Europa. Ja, men så skulle det väl vara, tänker jag. Och så kom man ut efter lunch och var det inte det? Vad hände?
Nej, hade du med det som hände?
Skit från Stockholm eller vad hände?
Ja, alla vägar bär till Mecka.
Ja.
Och det är så himla komiskt kan jag tycka så här att du inleder det här avsnittet med och klaga på vädret. För det jag tänkte att vi skulle gå in på lite grann, det är hur man ser så här på positiva och negativa grejer. Mm. Alltså att allting kan ju vara positivt och negativt och så. För det är ju Babba Canales, eller hennes nya namn, Babba Riviera, som vi har...
Hon har gift sig eller bara bytt namn?
Hon har gift sig och båda bytt namn.
Aha.
De gifte sig och sen hittade de på ett nytt namn. Eller tog
och
ett
Riviera
nytt namn.
Låter ju jättekul att heta.
Superfint.
Boka bord i Riviera, tack för 4 personer. Ja, det är väl bra.
Det är jättebra. Men och hon var ju så här, Forbes 30 under 30, tog Uber till Sverige och gjort en grym resa och bor nu i New York. Det jag tänkte på, det är bland annat en historia som våra kära vän Munken. Känner du Munken?
Klart jag känner Munken. Alla känner Munken. Alla vi som är lite fromma känner Munken.
Har du tänkt någon gång på att du och han har en liten annan historia?
Jag är till exempel inte munk, om det var det du tänkte.
Nej, men skulle du kunnat släppt allting vad du har gjort för ett gäng år? För han gjorde det när jag var 27.
Aldrig i livet. No way.
Du känns inte som att du skulle tänka dig att bli munk nu i alla fall.
Ja, munk är ju väldigt svårt för det är genusbetingat. Jag skulle heller inte bli nunna, det kan jag tala om för dig.
Nej.
Jag kan faktiskt lova dig att jag kommer varken bli nunna eller munk.
Vad är du minst ser fram emot att bli nunna då?
Den begränsade friheten i alla avseenden.
Men att det är instängd i ett kloster typ dygnet runt?
Vidrigt. Jag klarar inte det.
Nej.
Jag vill inte vara instängd.
Men den här munkjäveln som jag är sugen att säga, man får inte säga munkjäveln. Men munken här, Björn Attiko Lindeblad, han berättade en senbuddhistisk historia för mig.
Okej.
Okay. Om det här med positivt och negativt. Mm. Då sa han det att det var en elev som gick till sin läromästare och frågade så här, hur blir jag god? Och då sa läromästaren till den här eleven att i varje person så finns en ond och en god varg. Och då frågade den här eleven...
Ida Varg.
Det roliga när jag försöker berätta den här historien seriöst. Det ska vara lite... Då sitter du nästan bara garvar åt den.
Jag lyssnar seriöst.
Den här läromästaren sa då till den här eleven, det finns en ond och en god varg i oss. Och då sa eleven, vem av de här goda och onda vargen är det som segrar? Och då sa läromästaren, den man matar.
Men det var ett klokt svar.
Det var ju så jävla bra ju.
Ja, den var riktigt bra.
Men så är det ju också, Lena. Det man fokuserar på, det är så livet blir. Tycker du inte det?
Jo. Men jag håller verkligen med läromästaren. Den måste jag skälla med den historien. Så bra.
Alltså, där kan du dra på dina föreläsningar.
Matar jag den goda vargen så är det klart att det blir den goda Lena som vinner och övervinner. Så är det ju.
Ja, och vad man fokuserar på.
Men jag kan väl få klaga på vädret ändå. Jag fryser nämligen. Mm. Jag är klädd för 27 grader och det gick plötsligt ner till 17 eller något.
Det är sant. Det är en väldigt...
Jag ska mata min goda varg resten av dagen.
Ja, det är väldigt viktig. Men hur ser du... Du driver ju... Kan man säga att du driver kollektorbank eller?
Det tycker jag inte man ska säga nu, för jag har ju en extern vd. Jag ligger mer som en örn och svävar ovanifrån och tittar så att allt funkar bra. Sen är det väl vissa frågor som jag lägger mer tid på. Och det är klart att mitt engagemang för kollektor går ju aldrig över. För det är ju som en del av mig själv.
Men det är ändå så att du har haft otroligt mycket problem i ditt liv.
Ja, inte otroligt mycket problem.
Nej, men alla har ju det.
Alltså,
alla har ju det. Precis. Nej, men varje dag menar jag. Alltså, om man ska driva bara ett bolag som kollektor.
Ja,
då kommer man in varje dag med något typ av problem. Det är ju kanske någon som har slutat, det är något som har gått snett. Det är jättemycket som har gått rätt. Men det är ju alltid något som har... Det är någon måleri som inte har kommit, någon snickare som inte har byggt upp och ska göra någonting. Ni har bytt lokaler, det är internet som inte funkar. Alltså, förstår du? Det är alltid någonting...
Det är alltid någonting som inte riktigt är enligt plan. Sen får man ju inte se allting som problem. För det enda man vet att livet går inte enligt plan. Varken privat eller i näringslivet. Det händer saker på vägen som man inte kan förutse. Och det gäller ju liksom att kunna ta dem på volley och hantera dem. Utan att tycka att det är någon stor katastrof.
Du är väl också ganska bra på att släppa grejer, eller hur?
Ja, det gör jag nog, tycker jag. Jag är väldigt... dels är jag väldigt lösningsorienterad, så att... Inträffade sådana här situationer att wifi funkar inte, kablar. Men då har man väl mobilt internet. Alltså det är ju sällan det är stora problem, utan det är sånt som går att hantera. Och om någon slutar får man väl anställa en ny. Det är inte värre med det. Det är liksom en helt naturlig del av skeendet. Det finns en tendens, tycker jag, i Sverige att problematisera små saker. Det är ju inga problem, det är bara en naturlig del av förloppet. Om man skulle räkna alla positiva saker som händer, alla negativa en dag, så tror jag att de positiva överväger.
Verkligen.
Ja.
Framförallt också om man fokuserar på dem.
Ja, det är väl det som är konsten, att suga på dem lite mer och svälja dem lite sämre fort.
Jag hörde en grej också, att man minns det som är starkast känsla och inte det som är mest. Alltså att vi säger att, som jag gjorde förut på en av mina mammas hundar. Mm. Då låtsades jag ramla på den hunden.
Mm.
Och bara råkade fälla. Och då blev den så himla rädd att den mindes det i typ 7-8 år.
Så den var rädd för dig sen, eller?
Ja, han var jätterädd för mig.
Här kommer han som ska kväva mig.
Ja, men verkligen.
Ja, men det stämmer. Min hund Hjalmar, när han var valp så var det en av mina kollegor som råkade klämma hans svans i dörren. I 6 år gick han en halvcirkel omväg så fort den här killen kom. Långsint. Och, alltså känslan är nog det som sitter längst. Kanske även hos människor.
Ja, men det är så. Det är rätt spännande. Så att vi säger att man gör någonting dåligt.
Mm.
Vi säger att man spelar tennis.
Mm.
Och sen så slår man en dålig serve.
Mm.
och sen, eller golf då. Och sen blir man så jävla förbannad. Man bara tar den här, bara, vad i helvete. Mm. Boom, slår man den här golfklubban i marken. Jag kommer inte att spela, du golf eller?
Nej, det kan jag inte säga.
Nej. Men,
jag tog grönt kort för jättelänge sedan, men jag har aldrig fortsatt.
Jag har inte tid med golf. Men vi säger att man slår det här tennisracket i backen. Man, för i helvete att jag missar. Då blir det så stark känsla. Så att då blir det... Då är det lättare att gå till det negativa. Medan om man gör en bra, man gör en bra service. Mm. Ja, bra att det gick bra. Man förutsätter att det går bra. Men sen, då blir den negativa känslan så mycket starkare. Vilket gör att på helheten så minns kroppen det negativa.
Men det måste ju vara det som är de bästa tennisspelarnas starka sida. Att de lämnar ett dåligt slag bakom sig. Och bara fortsätter
verkligen
framåt.
Också i business tror jag. Ja. I allting tror jag. Ja. Vad det händer, ja, det gick fel, jag lärde mig det här. Och det. Man är ju inte så big dealer. Då kör man bara vidare.
Men där kan man ha lite tid att analysera. Men i en sport där pågår en match som du vill vinna. Där har du inte en sekund att reflektera. Utan du bara måste lägga det bakom dig och fortsätta som inget har hänt. Det tror jag att typ är hemligheterna. Ja, Federer till exempel i sen tid. Björn Borg var väl den som först... tycker jag satte fingret på att han visar ju inte med en min vad han kände. Det är klart att han var jätteförbannad när han missade, gjorde dubbelfel i avgörande boll eller så. Men han visade något. Han fortsatte och fortsatte och fortsatte. Och det tror jag är styrka. Men jag menar, gör du och jag ett misstag eller tappar en affär eller någonting sådär, då kan man ju sätta sig en stund och reflektera och tänka att ja, här har jag gjort något fel. Vad var det jag gjorde fel? Och så kommer man kanske på något som inte var så bra. Och då gör man inte det misstaget nästa gång. Och då kan man liksom gå vidare, tycker jag. För det är klart att man lyckas inte med allt vad man gör.
Så är det verkligen. Och hur skulle man då kunna sammanfatta de här tipsen, Lena? Från munken till positivt till hur man hanterar problem.
Mata vargen med godis varje dag. Den goda vargen. Men man får försöka fokusera på de bra sakerna. Det är de man ska suga på och ta med sig. Sen lär man sig ju mer av sina misstag förvisso. Men för att ta med sig den härliga känslan så får man ju inte förringa sina goda insatser, sina lyckanden. Förhoppningsvis har de flesta av oss fler lyckanden än totala fuck-ups.
Mm. Det är så sant. Ja. Nej, men så är det verkligen. Fokusera på de bra grejerna, mata rätt varg. Och om det är kallt väder, ha på dig någon varm jacka.
Ja, och ha gärna strumpor. Ja. Barbentet.
Ja. Tack för idag.
Tack själv.
Ha det bäst allihopa. Framgangspodden with Alexander Prelaros.